Måndag morgon och en ny hockeyvecka vaknar långsamt upp på Ringvägen i Stockholm. En vecka bestående av NHL och utav landslagshockey. Äntligen är det dags för Tre Kronor att säsongsdebutera. De gör det i Karjala Tournament. Det blir spel i Tjeckien och i Finland före Sverige. Under timmen ska ni få det senaste från NHL. Ovechkins småljakt mot Gretzkan är nästan i fatt nu. Och ska vi prata med de svenska poängkungarna där borta. Varför de inte är uppe i toppen och höra vem som är världens bästa hockeyback. Det och mycket mer under en fullmatad timme. Varmt välkomna både i bildformat och i poddformat och lyssna in de här herrarna. Det är fullsatt i receptionen på Ringvägen på måndag morgon. Mattias, Erik och Peter. Hur har helgen varit, Peter?
Det här är bra. Ja, Modoförlust.
Det är lite det är jobbigt. Bra.
Ja, du kom på det efter
så bra. Spurs vann i alla fall om det går sportsväg. Nej, men bra. Och hemma gör vi lite grann.
Vad säger du om hockeypulsen just nu?
Ja, men det är lite hockey överallt. Nu är vi lite break då från SHL eller från svenska ligan. Nu blir det landslaget. Men nej, det är mycket NHL-matcher. Bra många. Bra matcher tycker jag också. Det var roligt med Dallas, Florida. Bra, riktigt. Man säger kämpamatcher. Ja. Så var kul att se.
Ja, man var lite avundsjuk på Mattias Nordström och Jonathan Lindqvist och Niklas Holmgren som var över där i Tammerfors. Hur var det att bevaka Florida mot Dallas?
Det var riktigt bra för NHL. Vilken propaganda. Två topplag från varje sida och sen då hemmasonen Barkov får komma hem. Första matchen, ett mål, tre assist. Vi sa han går på vatten i Tammerfors där. Men det var fin inramning. Finska fansen bara fullkomligt älskar sin hockey.
Bastade du?
Vi bastar, med 40 andra finnar. Vi brukar alltid skoja att Holmgren har lite svårt för att vara tyst. Han öppnar i munnen efter 10 sekunder och då upptäcker de att vi är svenskar. Och vad gör de då? Då börjar de hälla på vatten. Och så, då ska de ju ånga ut svenskarna och det gjorde de också.
Kvar?
Ja, en liten stund. Ja. Men sen var du ute och bada. Så att, riktigt bra helg i Tammerfors.
Ja, på tal om hett, det var det ju i New York också, Erik. Du gjorde ju derbyt igår tillsammans med Tobias Karlsson, Rangers, Madison Square Garden. Hur speciellt är det?
Nej, men det är ju en rivalitet som är underbar när man ska betrakta och njuta av världens häftigaste sport. Och Islanders börjar starkt, fick inte hål på stjärnmålvakten Chess Jorkin som vi pratade om, NHLs bästa målvakt. Men till slut vann Rangers Zibanejad 3 poäng.
Ja, vi ska komma in mer på det sen. Men då vet ni vad de här herrarna har gjort i alla fall. Det som har skett ner på isnivå och i Tammerfors handlade ju väldigt mycket om finländska stjärnorna. För det var en stjärnparad och bäst av alla var han ju. Barkov, hemmasonen. Hur var trycket kring honom, Mattias?
Ja, men det var, man tycker om man skulle skriva en liten pjäs eller ett manus för hur ett sånt här besök skulle sluta. Då var det ju att Barkov skulle göra precis det han gjorde. Han avgjorde matchen. Men att titta närmare på Barkov, han är lika dominant i det defensiva spelet. Så att komplett hockeyspelare Barkov. Mm.
Att få komma hem också och göra så som de här stjärnorna gjorde. Lundell gjorde mål också. Florida vann gånger 2. Måste ju vara speciellt. Du pratade ju om det, Peter, att du hade ju som dröm att få spela en NHL-match i Stockholm. Det blev inte riktigt så. Kan du vara avundsjuk när du ser det här?
Ja, absolut. Vi var ju här och så var det ju September 11. Jag hade problem med fötterna. Mm. Så det var ju ingen bra weekend för mig när jag skulle hem och spela med Colorado. Nej, men det måste det vara. Jag var där något år sedan när Rantanen gjorde 4-5 mål också. Mm. Det är kul. Och så just att folket där i Tammerfors kommer. Det är ju slutsålt på en gång och att det är bra stämning. Nu var det ju så otroligt många bra finländska spelare. Heiskanen i Dallas som stycker till. Så de hade verkligen laddat med de två bästa, om man säger, finska lagen från NHL.
Påminner lite om i fjol när Nylander dominerade här i Stockholm i Avicii Arena.
Ja, men sannoliken så. 2 gånger Florida då som toppen i sin division borta i NHL. Andra saker som har hänt. Vi flyttar över lite mot den västra sidan. Natten till idag så börjar de accelerera nu. Edmonton, de gör det utan sin superstjärna McDavid, men då är det ju Dreisaitl det där istället och öser in poäng.
Ja, när McDavid är borta så tar Dreisaitl laget på sin tyska torso. Han gjorde mål redan efter 20 sekunder, 3 poäng i den här vinsten mot Calgary 4-2. Otroligt viktigt att Dreisaitl är så dominant som han kan vara när McDavid är borta.
Ja, och sen fick Janmark göra sitt första mål som var väldigt bra i slutspelet när de vann sin konferens, gick till final och förlorade finalen sen därefter. Men det hände någonting efter, Peter. Kolla på det här. Rasmus Andersson och Janmark, lite svensk duell och irriterat mellan de här lagen.
Ja, jag vet inte riktigt varför. Ja, men det är klart det är Battle of Alberta som man säger där uppe. Mm. Det är klart det ska smälla. Jag vet inte. Det kan inte ha varit att de gjorde målet eller så. Kanske gjorde mål och fira lite speciellt eller sa någonting. Eller så har hänt någonting innan. Det skulle jag mest gissa på. Inte riktigt säker där. Men det är ändå kul att se att de bråkas lite grann emellanåt.
Ja, det gillar du.
Ja, men det är därför vi älskar när det blir rivalitet och det byggs upp någonting. Ja.
Och det gjorde det ju också i New York då, där matchen Erik var inne på tidigare. Seger alltså för Rangers och ditt gamla lag, Mattias. Rangers, gör det lika bra som i fjol i stort sett i grundserien i alla fall.
Ja, i grundserien, och de har ju kommit till den punkten att de kommer ju bara utvärderas på vad händer i slutspelet, och så kommer man prata 1994 och jämföra. Är det här laget tillräckligt bra för att kunna vinna det hela? Därför de har visat att under grundserien levererar de, och de har ju framförallt ett fantastiskt målvaktsspel just nu.
Gick till konferensfinal i fjol och åkte ut då mot mästarna Florida. Men här i natt, Laviolette hade gjort om i kedjorna, så Zibanejad fick spela i toppkedjan med Lafreniere och Panarin. Och direkt så tackade han för förtroendet, gjorde 3 poäng.
Och så Adam Edström.
Och Adam Edström, jätten som styrde in sitt första mål för säsongen bakom en storspelande Sorokin. Så att offensivt, ja, målvaktsspelet är helt enastående i Rangers, men försvarsspelet, det håller absolut inte det de visar upp nu om de ska vinna Stanley Cup.
Måste vara skönt att bli noterad för de där målen när det studsar lite rätt som du gjorde då för Stora Edström, Peter.
Ja, men självklart. De har ganska jobbig fjärde kedja, de stora grabbarna. Ja. Liksom. Ja. De kommer vi att jobba med ett slutspel. Om man tittar på Florida, hur de vann i fjol. Det var ju mycket, om man säger, smälla på energi, liksom Kachak och Bennett och sådana här grejer. Det här, de får lite en matchning här från Rangers när de kommer till slutspelet, tror jag.
Ja, ett Rangers på den östra sidan, där vi kan konstatera att Carolina går bra också, seger natten till idag och är uppe i en fin vinststreak nu. Det var lite från natten. Det vi väntar den här veckan, det är ju att Tre Kronor säsongsdebuterar. De flyger iväg den här måndagsmorgonen till Tjeckien för att inleda Karjala Tronament där, för att sedan dra till Finland. Och från Arlanda nu gissar jag att de flyger. Sam Hallam, efter 5 månader nu har han väntat. Nu ska du snart få coacha igen, Sam. Hur är det? Och god morgon.
God morgon. Vi får ju tygla oss själva, vi coachar här nu. Grabbarna är ju inne mitt inne i säsongen, men vi är ju sugna. Alltså, vi är ju sjukt abstinens, så det ska bli grymt roligt.
Nu är du inne på din tredje säsong som förbundskapten. Tiden går snabbt, Sam. Men hur har du lärt dig hantera det här med tanke på att du coachade konstant med Växjö tidigare, att du får vänta så här länge?
Det är en utmaning, både hur du får, liksom, hur du stillar din egen hunger efter att få tävla. Du är van att göra det kontinuerligt, och så får du inte göra det, och så slängs du in här i en vecka. Och vi såg det förra året i november där vi låg under med 4-0 mot Tjeckien efter 12 minuter. Hur jag kom in med, och vi skulle förbättra och ta kliv och allting från år 1. Det lär vi oss av, och det är där år 3 kanske fyller i, att man börjar med grunderna. Basic, vara på rätt ställe utan puck och lösa de bitarna först.
Vi pratar ofta om att njuta av nuet och Karjala är att lära, men jag är nyfiken på arbetet inför Four Nations som vi alla längtar efter i februari. Hur ser det ut?
Vi har fått tänka till ordentligt, men sen är skillnaden vi... Runt i Kronor så kartlägger vi våra svenska spelare i Nordamerika hela tiden med tanke på ett Tre Kronor. Vi är självklart medvetna om slutspel och sådana bitar, men det har gjorts under många år, och det här är mitt tredje år, så jag har ju spenderat 2 år att kartlägga liksom, och följa våra spelare borta, så vi har en ganska bra bild. Men annars är det jag och Josef Bomerén och Bengan Hundqvist som ser väldigt mycket och försöker sätta oss via videomöten eller liknande, telefonmöten, och jämföra våra anteckningar och vad vi ser, och liksom ha lite olika laguppställningar. Och samtidigt ser vi har ju inte lika mycket att välja på som USA och Kanada, men vi har kommit ganska långt, och vi följer varje omgång väldigt noga just nu.
Jag vet att du var över nyligen här nu, Sam. Vad var det mest intressanta under den resan?
Det var väl att få lite mer sit-downs. Självklart bra att se matcher, men framförallt och fick jag möjligheten att träffa några spelare som redan är nominerade bland de här 6, men som också vi ser som relativt klara. Kunna prata lite med dem och små praktiska saker, lite hur vi tänker. Träffa Affe, fick chansen där och se dem, och sen sitta ner med honom länge, vilket också är jäkligt nyttigt. Passade på när jag var där borta och hör av mig till lite andra svenskar runt om i ligan. När man befinner sig i samma tidszon. Så mest att träffa lite spelare off-ice och ge en bild av hur vi tänker oss Four Nations och planeringen.
Du vet ju att mitt smeknamn är Nicke Nyfiken. Jag blev väldigt nyfiken när du sett att du har träffat Affe där, Daniel Alfredsson såklart. Det var ju lite rubriker förra veckan. Kommer han vara med i båset under Four Nations, eller vad väntar?
Ja, men vi jobbar för det, och Daniel har väl jag tror han sa 5 OS i bagaget. Så det är få som har den erfarenheten av den här typen av mästerskap med landslaget. Så vi jobbar för det, och det är en positiv dialog. Så får vi se när vi har någonting att presentera där.
Det låter intressant. Vad säger du om det, Peter? Har du varit sugen också om du har fått fråga?
Nej, det tror jag inte. Jag har inte hållit på kort. Så jag tror att du måste ha lite erfarenhet om du ska hoppa in rakt in i Four Nations. Jag tror att Daniel är ett bra namn. Han älskar ju hockey. Han håller på med hockey dagligen. Så det vore superbra om man kan hjälpa till där borta.
Mm. Hur nyfiken är du på det jobbet som Sam har och göra nu inför Four Nations också?
Ja, men jag tänkte just det. Liksom, det är ju rätt mycket. Du måste ju både kolla om man säger hemma här. Och så det är som två olika landslag egentligen. Så där. Och så blir det mix till VM. Om jag ska ställa en, du ställer en för svår fråga kanske, så om du fick välja liksom, om du skulle coacha landslaget här hemma och VM eller Four Nations, som man ska ha två landslagskaptener, vad skulle du välja då utan att vara, nu är det ju val där bort så, politiker, du måste svara A eller B, vad skulle du ta då?
Du pressar Sam.
Han hade aldrig svarat om jag hade ställt den frågan, men nu är det Peter.
Ja, nej men det, jag förstår precis tankegången, och det vi har gjort är, vi försöker ju bygga en stat i Four Nations där vi tar in folk som är verksamma i NHL i vardagen. Vi är inte någon lust att komma bort som liksom, ja, lite kusiner från landet dit bort, utan vi försöker fylla upp en stab med konkurrens från liksom från NHL eller med erfarenhet från NHL. Vad vi väljer, det är jäkligt svårt, för det är VM på hemmaplan också poppad, så det sätter mig i skiten.
Nej,
här.
Nej, behöver inte svara då.
Så just det här året, då skulle jag nog säga VM på hemmaplan, i och med att det kommer ett OS nästa år också.
Ja.
Ja, men det är bra. Det är annars Sam nu med blicken lite mot Tjeckien och Finland med Kajla Tornament. Det är 5 debutanter. Vad är du mest spänd på med säsongsinledningen för 3 Kronor? Match mot Tjeckien på torsdag på TV6 via Play.
Att vi möter ett jättebra lag på torsdag, att vi har försökt sätta ihop en trupp där vi har, det är alltid, vi vill alltid ha med några liksom yngre spelare eller debutanter på den här nivån för att få in fler i 3 Kronor familjen, men jag tycker vi också har en väldigt bra mix och balans. Vi har ett etablerat lag med många etablerade spelare, så, men att vi är beredda att hantera det spel som Tjeckien vill sätta upp och få stopp på dem, så ett lag som spelar verkligen för det som är, som sitter på bröstet.
Hur mycket stör det är att det har blivit de här återbuden? För det är rätt erfarna spelare som har tackat nej då på grund av skada här. Dahlén, och du hade Nygård också som, och Poda som kliv av.
Det är klart att du har ju en plan hur du ska matcha laget och olika special teams och så vidare. Så det, men så det är ingen skillnad. Det finns ju inte en coach som inte har det här problemet, oavsett om du är i SHL eller i NHL eller vad det än är. Du får alltid något återbud. Det är sällan du har en full lineup att tillgå. Så vi fick sitta några timmar igår och sätta upp planerna. Hur vi går in den här veckan, hur det ser ut på torsdag. Så det är egentligen precis som det brukar vara.
Ja, det är bra. Det gillar vi när det är igång med lite landslagshockey. Är du på Arlanda där, Sam, eller är det i Bromma? Vad händer? Mm.
Nej, Arlanda sitter vid gate 3 här och väntar på flighten ner till Prag. Så det är mycket. Vi har väl 18 landslaget också på plats här. Och så det är mycket 3 Kronor landslagsfolk på Arlanda här den här morgonen.
När man brukar dra utomlands brukar det bli en räkmacka och något annat att dricka på Arlanda. Det blir inte för dig nu när du har den där västen på dig, va?
Nej, jag ska inte visa för det är fel märke tror jag. Men jag har mineralvatten
på sidan
här.
Så.
Ja, det är bra.
Ja, det var. Tack för samtalet och god morgon. Och vi följer er noggrant här torsdag och lördag och söndag, Sam.
Tack själv, hörni. Ha en bra vecka.
Hälsa klockare och kör hårt.
Lycka till.
Vad säger du, Mattias? Klockare drar iväg också som assisterande förbundskapten tillsammans med Niklas Ram också. Vad säger du om de här Eurohockey-turneringarna som inleds, 4 stycken till antalet?
Ja, man kan ju alltid ifrågasätta, men man ska förstå vikten av de här turneringarna just för att folk som aldrig har spelat i landslaget ska få möjlighet, och det kan ju vara för dem rätt nivå att starta på. Och sen är det otroligt viktigt för landslagen, och då pratar jag inte...
Juniorlandslagen.
Ja, precis. Junior och de andra verksamheterna. För det här drar in ekonomi, alltså drar in pengar för att kunna bedriva den här elitverksamheten som kostar väldigt mycket.
Mm. Men som spelare då? Hur hade du resonerat? Mitt uppe i SHL, en lång säsong, det är det som ligger i huvudfokus, och sen så kommer det här i november?
Ja, men man är ganska van att det kommer. Så, men, i alla fall när jag spelade så vet man att de här uppehållarna kommer. Så det är inget nytt. Liksom. Och det kanske var lite annorlunda vilken del är man är i karriären. Liksom.
Om du är ung eller ung,
då är det, så då var det klart man vill ha åka. Liksom. Och sen sista året, måste jag åka?
Ljumska stramar.
Har jag inte ont någonstans? Nej, så, riktigt så. Nej, det, jag tycker det var kul att dra på sig svenska, alltså Tre Kronor-tröjan och spela. Så det är liksom viktigt för svensk hockey. De som ska skolas in i landslag, liksom var annars ska de spela om vi inte har de här turneringarna? Sen är det konkurrens, det är mycket på tv, det är fotboll, det är Formel 1, det ena med det andra. Liksom. Det här är ju inte riktigt på liv och död de här turneringarna, men för spelarna som åker dit så är det viktigt att och viktigt för Sam och få träna, eller träffa dem och få spela in dem i systemet, Tre Kronor. Så ja, jag tycker ändå att man fortsätter att det är bra att vi har de här turneringarna.
Absolut, och jag ägnar hela helgen att njuta av TV-pucken. Grattis Västergötland som vann på flicksidan och Småland som vann.
Jajamensan.
Grattis till dig också. Men det är just så viktigt att även Tre Kronor exponeras, att det blir en del. Många drömmer ju om NHL nu, som är ju den stora drömmen, världens bästa liga, och kanske till och med får vinna Stanley Cup. Men att Tre Kronor är ju en del på vägen, och att det exponeras i TV. Och det, för hela ekosystemet är de här matcherna som ibland kan upplevas tråkiga, jätteviktiga för svensk hockey.
Ja. Då säger man liksom att det är jätteviktigt att de bästa spelarna är där från Sverige, så att det inte blir de eller inte riktigt de här som syns i SHL, att inte de är med liksom, som tömmer är, som åker dit och är med liksom. Det är stort tycker jag liksom, det är lite grann att betala tillbaka till svensk hockey att man åker dit, och det är viktigt att de äldre ställer upp och gör det. Annars blir det liksom bara, man kanske inte känner igen någon från SHL, och det är kanske lite fel, utan man måste ha några spelare som är bra som ställer upp, och det tycker jag de gör bra, de äldre som åker dit.
Och sen en ny start för en del också. Vi har ju Kjellgren i mål som jag varit över i NHL. Vi har Oskar Sten, Färjestad-spelaren, som ju har haft en succéinledning på säsongen i Färjestad. Vad tänker du kring en sån spelare, Mattias, som har varit över och testat, lyckades inte i Boston, nu han är hemma igen, och nu kommer han in på den internationella scenen här med Tre Kronor?
Ja, men det, man måste säga, det kanske finns en dröm att kunna komma tillbaka till NHL och samtidigt komma tillbaka och visa att det finns också en utbildning, en utveckling när du åker till Nordamerika. Det tar inte slut drömmen där, utan han kommer tillbaka och kanske är en bättre spelare idag än när han åkte. Så att, och då är ju att bli uttagen och för att representera Tre Kronor, det är ju en stämpel som visar att det stämmer. Du är på den nivån nu.
Att kärnkraftverk, han har ju varit helt enastående där i Färjestad. Drömmer ju om att vinna guld, men också att studsa tillbaka och bli en faktor borta i NHL. Och jag blickar såklart på målvakten, det är Jakob Johansson och det är Erik Kjellgren som är tillbaka, som har imponerat stort i Brynäs tycker jag. Han har vunnit guld tidigare tillsammans med Sam i Växjö. Så det är lite oprövad målvaktssida internationellt sett, men just att få se Kjellgren i Brynäs som ju glädjer alla hockeyfans, förutom när de vinner mot motståndarna såklart då. Men jättestabil, lugn målvakt. Så jag hoppas att han får bra hjälp här direkt på torsdag om han får starta mot Tjeckien. För det kommer behövas där. Men han har imponerat. Och sen Jakob Johansson som i Timrå, som har varit lite upp och ner där i Timrå. Men målvaktsparet behöver ju gå från lite frågetecken till ett utropstecken här på den internationella scenen.
Bra, du jobbar med mig på torsdag när vi tar tag i detta.
Ja,
16:55 Tre Kronors möte med Tjeckien nere i Tjeckien då. På tal om landslaget, den där landslagströjan, vet vi ju redan nu att han kommer bära i februari, Gustav Forsling, stjärnbacken i Florida Panthers. Är han till och med bäst i världen numera?
So this won't be the first time I've said this. I think Gustav Forsling is the best defenseman in the world. And that sounds, but here's my argument. If you are going to take a defenseman, you're going to play him against the other team's best every single night. And he played against the other team's best. And in a 7-game series against Connor McDavid, it was just about every shift. I believe that he is the best defenseman in the world. And he's certainly a talented man, but he did not become that good on his talent. He is the fittest man in our room for the last 3 years, for sure, that I've been there. He is incredibly focused on his game. And probably what we would all think is the right way to greatness. It wasn't easy for him. He wasn't acknowledged. He kept coming to the rink every day and going to the gym every day. Long before someone told him you're going to be great, he was doing the work. He did all the work, and it came late to find out that he's this great. I think he's the best defenseman in the world, and I think my argument holds.
Jag fick sitta in och snacka lite med Paul Maurice, den tränare här under helgen, och när vi pratade om dig så sa han: jag vet, Norris Trophy, det blir mycket offensivt sånt där. Jag tycker att Gustav Forsling är världens bästa back.
Ja, det är kul när tränaren tycker det. Han är väl lite partisk såklart, men det är jättekul.
Som du säger, det är klart att han är partisk, men han har ändå sett mycket hockey de här åren och han skulle inte säga det om du inte är med i den diskussionen. Att höra ditt namn nämnas som bäst på sin position i världen, vad tänker man då?
Ska jag vara ärlig så tror jag inte, det är inte så mycket jag tänker på. Jag försöker fokusera mest på att spela mitt spel som jag vet att jag kan göra. Och försvaret först och kommer lite poäng så är jag jätteglad för det. Men det är, min mentalitet är försvar först.
Ja, Jonathan Lindqvist får fram de intressanta svaren där. Bäst i världen på sin backposition, Gustav Forsling. Vad är ditt svar?
Ja, på det han gör är han absolut en av de bästa. Det ska jag nog säga. Jag tycker man måste se han också när han skjuter. Liksom, vilken balans han har. Liksom. Mm. Han ser ju ut som en hockeyspelare ska göra, om man säger så. Sen tycker jag det är kul att han tar defensen först. Nu spelar han ett lag där han kan göra det. Han behöver inte ta den offensiva rollen så. Men ja, vad ska man säga? De vann ju Stanley Cup i fjol och han var en stor del av det laget. Så nej, han tillhör de bästa backen på det han gör.
Ja, vi fick ju se det i Tammerfors här nu också. För han var deras bästa back och används i alla situationer. Fast inte i powerplay. För det känns nästan som de vill nyttja honom mer. Han gör sån jobb i defensiven och sätter igång uppspelen. Så han har stor betydelse. Men Paul Maurice, coach, han säger också på sin position. Och då tror jag man tittar på mer att han är den här defensiva backen. För vi vet den här spetsen när vi pratar Makar. Där är han inte med offensiven, men om du gör vad han gör för laget så då kan jag hålla med Maurice.
Vet du vad han är? Han är en kombination av er två, några av era kvaliteter, ödmjukheten. Du var också en av de bästa i världen på din position och extremt ödmjuk. Och du var en extremt bra skridskåkare. Liksom.
Men
du...
inte ödmjuk.
Då var det också det. Du är det fortfarande.
Men mycket värme i ditt hockeyhjärta. Han är inne på det, Maurice, också. Att han har arbetat sig upp till den här positionen, Gustav Forsling. Det är klart att han har talang också. Annars kommer man ju inte till den här positionen. Men ändå på ett annat vis än många andra.
Ja, men det är så viktigt. För han har ju sett vad som krävs för att ta. Så han fortsätter jobba. Och sen slår det mig lite när vi tittar på Florida. Påminner mig lite om när Peter var i Colorado. Hur viktigt de här toppspelarna. Spelarna som Peter, Joe Sakic var för Colorado, där är vi framförallt Barkov och Reinhardt. För det sätter också nivån i laget, där man då ser lite mer rollspelare höjer sin nivå. För att kvaliteten på träningen är högre i topplagen i ligan. Så att jag tänkte en sån här helg också, en sån här Mikola, en back där som jag tidigare tyckte var lite kantig. Helt plötsligt ser han faktiskt, han ser riktigt, riktigt bra ut. För att han är i en miljö hela tiden där man då... försöker, precis som Forsling, man har haft bra förebilder och sätter ett mål och nivån höjs. Och det är vad som krävs. Därför är ett stort ansvar för toppspelarna att vara bra även på träning. Så att man inte, träning tar det lugnt för att jag behöver vila mig till matcher. Utan, och det är för mig, de bästa lagen gör det för att få fram bästa spelarna.
Kort bara för att säga att Hampus Forsling, hans brorsa, berättar ju dels hur mycket han har stått och nött på skottet, Gustav. Men också hur nära det var att han åkte tillbaka till Europa när han inte fick fäste i borta i NHL. Men han lärde sig mycket av Odoja, Hjalmarsson, Keith och grabbarna i Chicago. Och har ju tålmodigt träna på och var ju redo när chansen dök upp i Florida. Så extrem inspiration för unga killar och tjejer som vill drömmer om att spela hockey på högsta nivå.
Jag skickar iväg en snabb saj ut bara, Peter. Du behöver inte utveckla. Du får välja, du ska vinna Stanley Cup. Väljer du Makar eller Gustav Forsling på backposition i ditt lag?
Båda!
God morgon!
Vad ska jag säga? Vill jag vinna kanske att ta Forsling? Vill jag göra poäng samtidigt? Ingen annan liksom Conn Smythe. Då tar jag väl Makar. Jag vet inte. Makar,
man kan ha båda backen också.
Ja, precis. Jag gillar att göra mål samtidigt så jag tar väl Makar. Inte för att det här blir fel nu.
Men man behöver ju båda för att vinna. Ja. Det är ju det som är grejen.
Så är det ju. Vem Paul Maurice väljer, det är ganska uppenbart. Han väljer såklart Gustav Forsling, Florida-coachen, som äntligen fick lyfta Stanley Cup-bucklan efter långt arbete i världens bästa hockeyliga.
The head coach of the Dallas Stars, Pete DeBoer, and I started coaching together, junior hockey. And it was basically just the two of us, right? We're coaching GM, and he's assistant coach, assistant GM. So we're doing travel, buses, school, all of it, and you're doing hockey. And it forces you then to understand a little bit of it, what everybody else's role. And then as you get further up, you specialize more and more. So the general direction, the general team, the culture of your room, those become far bigger and more important things that you do. When you're with 16, 17, and 18-year-olds, you got to teach them how to eat, how to train, how to practice, how to be a pro. And then you get here and, you know, the group that we have, veteran group of guys, they take care of all that themselves. And I've got a whole team, sciences group, you got your athletic group. So there's lots of people here to help. But when you start at the beginning, you start from scheduling buses to make sure everybody goes to school, to make sure they learn how to practice. It's a big job. It's way more work in some ways, but up here, just more pressure.
As a European coming over, how long would you think you would have to work in an organization in terms of being ready for a head coaching gig, just to understand how the whole thing works, basically?
I don't think that would take very long. So we have Tuomo Ruutu on our staff. The advantage he has is that he played in the National Hockey League. It's understanding the National Hockey League game. And I'll give you an example. I coached in Russia for a year. The game is completely different there. And I never fully understood what a Russian player goes through when they comes to the North American game and how different it is. So there's a huge adjustment. So once you get to understand the style of hockey that's played, anybody that coaches over here that can communicate and can learn a style, we're all hockey men or women, I think you're gonna see it. You're gonna see a full-time head coach, European born, and he's gonna have great success, and that's gonna open the door. There hasn't been a lot of opportunity because the leagues, so when I came into the league, you know, there were European players, but there's way more now, and it's completely seamless. You can't tell in our room the Finnish guys from the Swedish guys, they're all the same. That wasn't true 30 years ago. It was different. So now I think our leagues have kind of merged together. Even the styles are more closely played. I think Finnish hockey probably most closely resembles North American. Swedish hockey, mostly more US style hockey, but now they're so similar, it doesn't matter.
In terms of communicating, it's interesting you bring Russia up, because when you coached there, obviously you had a bunch of guys who didn't speak English as their first language and maybe didn't have a great grasp of it. For a coach coming over and maybe not having English as their first language, how important do you think the nuances in how you express yourself is in coaching? Because that's harder in your second language, obviously.
Well, it's a real thing. So I always thought the smartest guys in your room are the guys that can be funny in their second language. If you got a sense of humor and you can tell a joke in a second language, you're pretty smart. So, but I think, if we could take it back to the earlier question about how the game has merged, it's completely normal now to have someone who has an accent or who doesn't maybe have a full grasp of the language. They can communicate and they can get their ideas across. I think some of it was stereotypical, you know, 30, 40 years ago. Now there's such a blending of all things. So Tuomo Ruutu runs meetings in our room. His Finnish is his first language, obviously, and he has a good grasp of the English language, but not. He still has to find words sometimes, but everybody listens to everything he has to say because he knows the game.
Mästartränaren Paul Maurice är nästan 30 år i ligan. Han kan det mesta. Vad slås du av, Mattias?
Nej, men han har väl, om någon, han pratade om Forsling tidigare, att det tar tid. Han har varit länge i ligan här nu, och nu var det mycket inriktat på när första europeiska coachen eller svensk coach ska kunna ta klivet. Och han är inne mycket på att det här avståndet har ju minskat så mycket, vad som krävs och hur vi kanske... Alla är så du är inte så insnöad i din egen liga. Du tar influenser, NHL från Europa, Europa från NHL, och nu måste vi också snegla neråt i Europa. Vad händer nere i Schweiz, Tyskland med hockeyutvecklingen? För att om man tittar, där går den lite snabbare än i Sverige. För vi har varit i toppen i många år. Så att jag gillar det. Han verkar vara en liten tänkare och väldigt sund i sina tankar.
Ja, vad är dina intryck av Maurice?
Nej, men han verkar väldigt verbal och liksom intelligent, om man säger så. Jag tror inte han är en coach som bara skriker hela tiden. Jag tror han tänker till när han säger saker. Liksom. Bara en liten sak när han pratar om det här. Liksom, då säger han male och female. Alltså han är ganska snabb i tanken där. Jag tror han är jätteduktig på i rummet och prata. Liksom. Sen verkar han ganska rolig. Liksom. Han har inga problem att bjuda på sig själv.
Men han var målvakt i omklädningsrummet och visade.
Lite sådana här grejer. Liksom. Och jag är jätteglad att han fick vinna. Liksom. Och coach, jag kan bara tänka mig, minst när han efteråt game 7 när han hade vunnit, liksom, hur glad han var. Liksom. Det älskar man ju att se. Han håller på i 30 år och så äntligen vinna. Så. Det verkar en skön snubbe.
Men, otroligt härlig ledare. Jag pratade med Eric Comrie som hade honom i Winnipeg då. Innan han lämnade Winnipeg, Maurice. Han tappade motivationen där och hamnade i solen i
Florida och resten är historia. Men han beskrev att han har enormt mycket verktyg i sin coachlåda och framförallt förmågan att se människan bakom liksom utrustningen, också jättebra på att kommunicera. Så ja, det är oerhört glädjande och en inspiration för många yngre ledare också.
Ja, och ledare är ju verkligen det viktiga verktyget för spelarna för att man ska komma upp där. När du minns tillbaka på viktiga ledare, tränare, coacher, vad hamnar du, Mattias?
Nej, då hamnar jag ju långt tillbaka. Därför man, jag har fått den frågan, vem har betytt mest när det kommer som tränare? Det är en som jag hade som ungdom och junior, Thomas Storm, som var då någonting som jag inte hade alls. Det var ju en ren, jag tycker han fortfarande bäst på just teknik, klubbteknik, skridskoteknik. Och det är kanske inte någonting man tänker på när man såg mig som hockeyspelare. Men tänk vad jag hade varit utan Thomas Storm. Då hade inte jag varit i närheten. Jag brukar säga ibland att jag tror att jag kanske som bäst kunde blivit en allsvensk hockeyspelare om inte jag hade stött på honom så tidigt i min karriär. Med, om man tittar hur jag, den utvecklingskurva jag hade sen jag fick träffa Thomas och han var vår tränare för klubblaget.
Jag tror du skulle säga Mike Keenan i Rangers.
Nej, men han också. Det är någonting jag stötte på tidigt i karriären som fick lära sig någon helt ny personlighet, hur man hanterar en utskällning. För det lärde jag mig snabbt där. Det var bara, han kunde skälla ut den efter noter. Men jag lärde mig mycket resten av min NHL-karriär genom att stöta på en Mike Keenan. Det första jag gjorde i New York. Så att faktiskt lite hatten av till honom också. För det var en skola.
Blir du utskälld första matchen?
Inte första matchen, men det var så på träning och under matcher. Han var på individerna. Det var hans sätt att få ut mest ur varje individ. Och det var att trycka dem, jag brukar säga, till bristningsgränsen. Sen hade han några som han inte vågade röra. Det var Brian Leach, Mark Messier och Steve Larmer. De tre, där sa han aldrig. Resten var han stenhård på.
Vad tänker du kring coacher som du haft då, som sticker ut, någon som bara, men den där var bland det bästa jag hade? Jag vet, du hade ju pappa Kent också.
Ja, han hade ju rätt många år faktiskt. Så, men jag har alltid sagt Conny Evensson, han hade något speciellt liksom. Han såg också lite individen och han hade inget problem att säga åt vad man, men jag tror han var rätt tidig på det där. Just, jag tror jag var med förut här. Förut var ju coachen som Keenan, de skällde liksom och till bristningsgränsen och pushade en så att man skulle ta i på träningar på matcher hela tiden. Nu tror jag liksom coachen, det är lite utbildad, man ska visa vad här ska du göra och bygga spelarna för att man då vet att de kanske får behålla dem i organisationen 10 år. Det är det de vill. De vill ju inte bara skälla och spela tredje, fjärde och sen trada bort dem, utan de vill ju kunna bygga upp dem och få värde ut. Och så jag tror coachen jobbet har blivit lite annorlunda nu för tiden. Sen, ja, jag hade väl Hartley och Crawford. Där fick man ju utskällningar var och varannan gång.
De var på alla.
Ja, på träningar också. Nej, inte. Jag är säkert gick inte. Det gick inte att skälla på dem. Jag kunde få skopa någon gång, men det var inte så ofta de bästa, om man säger. Fick utskällningar. Men de pushade speciellt de där tredje, fjärde spelarna och backarna som var på gränsen att ta i hela tiden. Liksom. Varenda match också. Slåss du inte eller täcker skotten och sådana grejer, då åker du ner för armalaget liksom. Det är på en gång, du får en one way bara om du inte gör det bästa för laget. Så de pushar ju dem, men nu för tiden tror jag också att nu försöker coacherna bygga dem för att de vet att de vill ha dem och de vill få dem bättre och bättre.
Du var ju väldigt bra under Granero, vad säger du om honom då?
Ja, men jag kom in där, det var ju året som jag hade som blev bäst där, och fick spela med Hejduk och Tangieva. Ja, men det var lite sådär. Jag fick otroligt bra känsla av honom. Han ville ha mig på isen hela tiden. Det direkt var en avblåsning och det var teckning i anfallszon. Då kunde man kolla på honom, liksom, eller han kollade på honom. Är du redo? Ja, det är lugnt. Jag är inte trött. Liksom. Då bara ut där. Liksom. Då fick man spela hela tiden. Och det förtroende jag fick av honom och har ju inte fått av någon annan coach. Nej. Jag och Sakic var ju rätt lika där fram och tillbaka, första och andra. Men ofta var det ju han som var vald först, om man säger så. Jag var lite men med Granat då fick jag ju, då var det, det var typ första center det året, tror jag.
Släpp genierna fria. Då får man ut mest av dem.
Ja, men alltså, jag vet inte. Det är, och skälla på Rad, det var ju inte världens lättaste heller. Liksom.
Har du sett
det ens? Nej, men jag kollade på Rad, bara en rolig grej. Det var, vi förlorade mot Detroit och så kom Hartley in och sa efter matchen, men vi spelar bra, liksom. Jag kom igen, liksom, jag hade lite oflyt. Och då gick ju bara rakt ut från omklädningsrum, mitt i speechet. Liksom. Och Hartley sa ingenting. Han var, Rad var pös rakt igenom omklädningsrummet. Så kom det ut efteråt när vi stod i duschen. Men liksom, vad drog det för? Ja, men spelar vi bra, då förlorar vi inte. Liksom. Kan ju inte stå och säga att vi spela bra. Så, men då bara gick han ut från omklädningsrummet. det skulle inte jag kunna göra om Hartley eller Crawford eller Keenan står och snackar att man bara drar.
Man kan inte säga att det är bra om det inte är bra.
Du kanske hade gjort det. För mig hade det varit att gå och packa väskan och leta mitt lag.
Jag är lite förvånad att inte ett annat namn dök upp. För i OS 2010 så coachade ju du faktiskt Peter. Du var ju assisterande i Tre Kronor tillsammans med Bengt-Åke. Hur var det?
Ja, men det var bra, men där var ju lite en annan roll för mig. När jag kom, det här var ju 2 år efter jag la av, och det var lite de pratade om med Daniel Alfredsson. Jag kände till alla spelare i den här truppen, spelat mot dem och kanske med dem. Och det var Bengt-Åke då som var väldigt mycket precis drivit turneringarna här i Europa, och vi hade Tommy Albelin som hade då erfarenhet, han var i New Jersey som assisterande tränare. Så att där försökte vi Bengt-Åke få mig som en koppling mellan spelarna. Så det, där kände jag att det var min roll. Så jag, det där var en av de få övningarna jag drev, om man säger. Det var väl någon. Resten var ju mycket. Det var Bengt-Åke och det var Tommy som drev träningarna och coachade. Jag var liksom det här lite mellan spelarna och ledarna.
Mm. Är det här vår nästa NHL-coach eller första kanske? Mattias, vi ska sätta fingrarna på.
Nej, du stannar med oss.
Ja. Nej, men det är inte så många som kan hoppa in som Alfie kanske ska göra nu, som notan som har det här. Som spelarna som ser upp till den personen. Man vet att han gav allt på isen hela tiden. Man kan inte bara ta in någon där uppe bortifrån som kanske inte liksom är där uppe. Jag tycker när vi hade dig, liksom, alla har respekt för notan. Liksom. Man lyssnar på vad man säger. Men det är inte lätt då, att ta in och hitta dem där. Man kan inte bara plocka när man tittar på Alfred som ska komma in också. Jag tror det är bra om kanske man tar det lite långsiktigt, så inte bara in en turnering ut och så tar man en ny och så ut. Jag tror det är bra om det är långsiktigt att de här, om Alfredsson ska vara med, att han är med några turneringar framöver också. Så man får lite... Ja, men det var jättekul att notan, för det är ju en sån här... Jag har ju spelat mot honom och det är 100% eller 110% varenda batalj i hörnet överallt. Så det var kul att få vara med ändå också.
Och det viktiga tycker jag också är ju att det är inte en person längre, utan det är ju en stab. Det är ju stora staber där man har massa olika kvaliteter. Och sen kan man ju lära sig från alla coacher. Om jag får bara berätta en snabbis om vem som betyder mycket för mig. Det är ju Lars Osten Bergström som kom in i Luleå, tog bort inkilningsövergrepp och sån skit. Och 2 år senare så vann vi det här enda guldet då, SM-guld för herrarna uppe 1996. Men då hade han Thomas Broke Bäckström som var assisterande. Så det blev lite good cup, bad cup. Mm. Komplettera varandra. Men sen gillar ju jag coacher lite som du säger med Granada, som ser individen också. Inte bara spelaren som man blir... Så det är mycket med ledarskap, men intressant att prata om.
Verkligen.
Sitter du...
Ja, jag tänkte säga det.
Hur vill du känna på den?
Enda han inte har vunnit här, så tar du upp SM-medaljen, vet du. Ja, men det är bra. Jag håller lite variar här mellan er.
Ja, men jag hade en i väska, tänkte jag kan ta med om vi ska prata om
det. Han
hade
en SM-guld i väska.
Vill du känna?
Nej, ja, det är bra.
Luleås enda på här sidan och nästan fler på damsidan. Tillbaka till världens bästa hockeyliga och tillbaka till spelare som fortfarande är aktiva. Han har ju spelat sedan 2005-2006 och han gör det fortfarande oerhört bra. Alexander Ovechkin och Erik i NHL-studion på Viaplay för många, många år sedan sa du, och vi nästan skrattar lite, Ovechkin kommer jaga i fatt och förbi Wayne Gretzky. Hur många mål skiljer nu?
Ja, han har gjort 860 nu, The Great Eight. Och jagar ju då Wayne Gretzky, The Great One. Så de kallar det för The Great Chase där borta, som gjorde 894. Så just nu har han 34 mål bakom. Och som du sa för 4-5 år sedan, jag är helt säker på att han älskar att göra mål. Han har ett skott som Henrik Lundqvist brukar prata om, borra sig nästan igenom utrustningen. Han skjuter ju stenhårt, men också en speciell puckbana. Och dessutom är han väldigt sällan skadad. Så att, tack för att du bollade upp det så, men jag har ju varit säker på det. Och den här pacen, när jag var inne på Elite Prospects och tittade i morse, fortsätter han med den här takten han har nu, då kommer han slå rekordet redan i år.
Gör han det?
Nej, det tror jag inte. Utan jag har sett några matcher att nu har han gjort 6 mål och han ser trött ut. Så att, det är nästan så att de har börjat kunna lämna honom lite. Nu kommer de nog få det där direktskottet vi såg här från cirkeltoppen. Nu får man börja ta bort det igen, för nu har han gjort ett par mål. Men jag tror inte han kommer greja i år.
Nästa år då?
Ja, jag vet det. Alltså, det beror på. Är han skadefri, då ska han kunna göra. Men det ser inte så bra ut. Till slut måste ju också Washington ta ett beslut att hur mycket nytta gör han där ute. Eller ska han sitta på bänken till ett powerplay eller tills vi tar ut målvakten? För att han har gjort, av de här 6 han har gjort i år, i 3 i öppen bur. Två i alla fall.
Han har gjort 5 mål på de senaste 4 matcherna. Washington har startat jättebra, så jag håller inte med dig alls. Nej. Där. Han kommer, jag tror inte heller han slår det i år. Däremot nästa år garanterat, och han bidrar fortfarande. Jag såg en backcheck här om natten när han åkte 60 meter och kastade sig för att avvärja. Så han är, det han bidrar med nu, det är verkligen bra tycker jag.
Vad tror du då, Peter?
Ja, men de kommer ju inte peta han på bänken. Han kommer att få spela vidare. Det är typ bra. Han kan inte sätta Ovechkin på bänken. Liksom. Jag kanske tror att han slår det nästa år. Liksom. I år tyckte de kanske har presterat här från början, Washington och Ovechkin också. Då. Han har ju petat några öppen bur. Så där. Men han kommer att peta in dem där i powerplay. 5-3, öppen bur och lite såna här grejer. Så någonstans, om han spelar hela tiden och skadefri, så kommer han nu troligtvis slå det nästa år. Troligtvis. Ja.
Ja, så säger ni. Vad säger då kollegorna till Alexander Ovechkin?
Welcome on board, Alexander Ovechkin. 7:21 into the second period, less than an official half hour into his NHL career, and he's got that first one.
Tror du att Ovechkin grejer Gretzkys rekord?
Ja, det tror jag.
Ovechkin rumbling down the wing. Ovechkin curling drag in the backhand. Score!
Sen vet jag inte om det blir den här säsongen, men det kommer han att ta.
Men om du ska gissa då, blir det år eller behöver han gnugga på lite?
Nej, jag tror att han behöver ett år till.
Hans Ovechkin, in for score! What a goal by Alexander Ovechkin!
Do you think he'll get the record?
I do, yeah. You know, I don't think he's gonna stop playing until he gets it.
Do you think it'll be this year, or he's gonna have to grind it out a little bit?
Knowing him, it most likely could be this year. You know, the guy's just got a knack for scoring goals, and it won't surprise me if he does it this year.
Hur overkligt känns det egentligen att han kan passera the great one? Vad tänker du som har varit där så länge också, precis som Mattias?
Ja, Gretzkys rekord tycker man är helt omöjligt att slå. Alltså, men han har spelat i många år. Det har han gjort, och så har just det där skottet. Alltså, han har ju, nu spelar han ju inte med Kuznetsov eller
Bäckström.
Liksom. Så OJ, TJ är väl borta också. Mm. Så han får inte samma pass som han fick på den tiden. Men alltså, ger han bara lite grann. Alltså, tittar du ut på banan, han spelar inte samma hockey som han gjorde för 10 år sedan. Då åkte han ju och smällde på. Det var ju livsfall när han kom med 400 knyck där. Det är inte samma hockey, men han står ju där emellanåt fort och han skjuter ju lika bra. Liksom. Och han vill ju den här viljan att göra mål. Så han blir ju lika glad som typ mål nummer 5. Alltså det är kul att se att någon som blir glad med att göra mål.
Ja, men det är det som är fascinerande med målskyttar. Nu har alla spelat med exceptionella spelare. Vem sticker ut av alla målskyttar du har kamperat med, Mattias?
Jag sticker ju så att Luke Robitaille. För att han har den här näsan. Han brukar alltid, han hade alltid sådana uttryck att de frågar aldrig hur du gör målen, bara hur många. Mm. Därför han hade alltid nått varje år via 3, via vaden, någon 2 vid höften, någon via huvudet. Och otroligt, men han var också på träning. Han var, målvakterna hatade han på träning för att han, de sa ta ett skott toppen av cirklarna. Då åkte han 3 meter närmare och stenhårt. För han sa, ja, men jag måste ju träna på det som är förväntat av mig. Du gör mål, så fort jag får pucken framför mål, då ska jag göra mål. Så att målvakten var sura på han hela tiden på träning för att han gjorde mål på träning och det gjorde han även på match.
För dig, Erik, då? Ja, jag vet att du inte gillar målskyttar såklart, eftersom du har målvakt. Men...
Alltså, jag älskar målskyttar för det utmanar ju målvakterna. Jag hade en... Dels att möta Håkan Loob när jag spelade i Luleå och ofta fick jag möta... Färjestad borta, då Osten Bergström och Brocke coachar. Vi kan lika gärna kasta in Granqvist här. Studsar det rätt så kanske vi kan knipa någon poäng. Men att Håkan Loob, som jag anser är den bästa svenska målskytt genom tiden, det är ju enda som gjort 50 mål 1988 i just Calgary här. Men han var så extremt smart med sin låga tyngdpunkt och liksom näsa för målet. Jag har haft Håkan som chef i Färjestad och frågat honom egentligen, men han satte ju pressen på sig själv. Han ville ju mål på varje skott, oavsett om det var träning, och han tog en stolthet i det. Så att Den jag mötte det Håkan Loob, den jag spelar med, det är Elge Pettersson, Lars Gunnar Pettersson, kommer ni ihåg honom?
Jajamän.
Björklöven, Luleå, Tre Kronor. Och han var ju leftare, alltså vänsterskytt. Men jag frågade Elge, hur gör du? Jag bara blundar och skjuter. Men han var ju otrolig, tillsammans med Skuggan Nilsson då, som serverade på silverfat och så small det bara. Elge är ju den bästa målskytten i elitseriens SHLs historia.
Ja, vilket radarpar. Det där var Skuggan. Ja. Och Elge, jag vet att Håkan Loob står inte i Skuggan för förebilder för dig. Har du honom överst också bland målskyttar? Eller vem plockar du?
Ja, det är svårt att plocka sådär. Ja. Jag tänkte, jag har alltid sagt liksom, Hejduk, Loob, Macke Näslund som var, men alltså, klart fick jag spela ihop. Men där, alltså, puckarna kunde gå in från överallt. Alltså, han hittade sätt att göra mål. Ja. Men han hade den där hungern och var där och peta in dem också. Det, och det började ju inte just sekunder när han skulle göra mål, utan det började ju 3-4 sekunder innan han såg det. Så att nu blir det en... Nu ska jag hålla mig på bortre stolpen här liksom. Och han hade det där, han kunde lukta sig till mål.
Men ända från tidig ålder? Eller kom det liksom naturligt när ni hittade ett samspel?
Han hade det. Vi spelade ihop i TV-pucken. Ja. Då fick jag ju spela några byten, men han gjorde tre mål i TV-pucksfinalen liksom.
Ni var guld, grattis!
Jag fick ju passa till två där. Ja. Så nej, Marcus har alltid haft det där lilla extra liksom. Han betalade priset för att göra mål. Ja. Och det började inte just när han skulle göra mål, utan det började kanske några sekunder innan han såg att men nu gäller för mig att vara där.
Hade inte du det?
Nej, jag var inte så. Nej, jag hade inte, absolut
han
inte.
Han var ju bäst serverare.
Så, såklart,
men det kunde ju göra mål också. Hända, kanske, han kom att vara där liksom. Men jag, om jag skulle plocka ut någon så tog jag Simon Gagné som jag spelade ihop med i Finland. Okay. Liksom.
Varför då?
Nej, alltså, det jag spelade ihop med första året, jag hade inte så bra koll till när jag kom till Finland att han skulle vara så pass bra. Han hade väl kanske gjort 24 mål innan jag kom dit, men han hade ju problem med foten. Och var inte speciellt bra. Jag kom till Finland liksom, alltså, hur ska jag överleva här liksom? Och då jag tror de första 20 matcherna, 19 matcherna, gjorde han ju 19 eller 18 mål. Mm. Och jag hade väl pass på nästan alla de där. Det var rätt komiskt, för jag kommer ihåg när de ropade ut av målskytt av Simon Gagné och så pass 21 Forsberg. Då var det nästan så folk skrattade liksom. från början, men det var vi gjorde mål hela tiden. Och spelade ihop med Knobel, men Gagné hade det, han var så otroligt explosiv och så bra skott. Så han kunde stå med sin motståndare och sen helt plötsligt så var han en meter därifrån och var redo för direktskott. Så vi passade perfekt. Han gjorde 47 mål och 41 de säsonger vi spelade ihop. Och har jag varit hel då också, som jag kanske var när jag spelade Colorado, då har han ju lätt gjort det nu, över 50. Och för att vi var båda skadade fram och tillbaka, men att han var helt otroligt. Han räddade min karriär på något sätt i Filla också. Det var peta pucken till en som gjorde mål. Så jag ska nog lyfta fram han också. Sen fick han inte spela så mycket. Han vann ju Boston tror jag 2012 eller när vann Boston?
11, ja.
11.
Ja.
11 precis. Och då, så jag är glad att han fick vinna. Men han hade också det lilla speciella som jag älskade att spela med. Han ville göra mål och han gjorde sig redo kanske någon sekund innan backen fattade att han skulle göra det.
Men visst kunde han göra mål den här killen också, Mattias?
Ja, alldeles för många.
Peter. Eller hur?
Men jag åkte in med pucken själv.
Men du, det är ju också intressant att spekulera lite hypotetiskt hur spelarna förr i tiden skulle gå nu i ligan. Om man fryser ner Gretzky när han var som bäst, vad gjorde han? 212 poäng en säsong. Om han då skulle få spela nu, om vi står vad jag menar, var skulle han hamna, Wayne Gretzky, när det handlar om att göra poäng? Vi har haft tidigare i Godmorgon NHL, som ni ser här, det är Gretzky översta, det ser ni va? Boom. Med poängskaran. Här står det 200 poäng, här står det 175 poäng, 150 poäng, 125, 100, 75, 50 och 25. Vilket är fina siffror också. Ni pratade om här tidigare. Vad skulle du ta in honom, Peter? Om du tar bort, det finns en liten klisterlapp där som du kan ta bort. Alltså, om du bara tänker med Gretzky, så som han var vid den tiden, han gjorde 212 poäng. Han fick använda de egenskaper mot dagens backar.
Ja, men jag spelar ju mot honom, jag tycker han syndes inte så mycket. Han kunde inte åka från så många, men han gjorde ju nästan en poäng i snitt ändå. Och då var han ju inte i närheten av när han var som bäst. Så. Ja, men jag sätter plus 200 ändå. Alltså.
Du gör det nu?
Jag säger när det. Han såg spelet.
Ja.
Jag vet inte hur jag ska sätta fast den här, men den får du.
Den kan vi ta. Du har det din.
Där, ja. Jag vet inte, ska du sätta den där eller? Så,
över 200 poäng?
Ja, men jag tycker verkligen det. Han fattade spelet så långt innan någon annan hajade där. Så powerplayerna och allt det där nu för tiden. Och så jag har sett han springa 100 meter, vet du, mot Björn Borg.
Ja, jag har sett han också.
Ja, men han var ju snabb, alltså. Man skulle tro att han såg lite ranglig ut på isen. Men han var, alltså, vi som inte riktigt såg han dagligen här hemma, alltså, vi förstod nog inte hur bra han var ändå. Alltså.
Är du med på det tankesättet?
Nej, jag är inte uppe på två. Alltså, det här när vi hade diskussion, då var det så här, att skulle man ta Gretzky bara ta han från när han var som bäst, kasta in han idag. Hur många matcher innan han ens kom in i tempot. Därför det är ett högre tempo. De hade ju också när han var som bäst, om man tittar de tredje backparen som han kunde köra cirklar runt. Det finns ju inte längre med skridskoåkning. Men jag skulle sätta han, jag sätter han på halva det, på 100 poäng tror jag. Om han skulle kliva rakt in.
Från, alltså 100 poäng också, det är ju...
Ja, men jag är så glad, för jag blev hånad på X och Instagram. Wow. Så efter, jag var ju och pratade om plus 150 poäng senast. Ja. Det jag vill säga så här, Gretzky i sin prime kommer in idag och får spela med McDavid, Dreisaitl, Hyman, Bouchard i Edmonton till exempel. Alltid spela powerplay, alltid tek i anfallszon. Vet ni, då är jag uppe plus 150 poäng skulle jag säga på honom. Så... Där har vi Knocke och Smocke och så har vi Superfoppa högst upp där på 200.
Men jag tänker liksom skridskoåkningen på dagens backa. Skulle de inte få ut Gretzky mot hörn och låsa fast honom?
Men det låter så enkelt att göra.
Han passar
liksom,
förbi
men,
dem.
Men han kan ju stå bakom mål fortfarande. Det är lika,
ja, men det var ju också
en plats bakom mål fortfarande.
Några av de bästa spelarna var ju det att locka ut. Där har vi en av dem. Det var så här, men kom och ta mig då. För att öppna upp för andra spelare. Så att möter man spelare som har den här ser och vet vad som ska hända. Mm. Då är det bättre att titta runt axeln. Vad har jag bakom mig än att åka och fånga in den spelaren.
Men bara säga, liksom, nu kolla på hans juniorpoäng också. Det har väl inte ändrats så mycket. Junior, alltså om du en peewee som man säger, en 15 år, de är likadana nu. Eller, kolla hur många poäng han gjorde liksom, på en match. Han gjorde så här, 7 poäng per match. Liksom. Det är ingen som är i närheten. Alltså, jag tycker jag spelar mot honom. Alltså, jag tror man, jag vet inte om ni hade tv, om du hade tv-notan på den tiden. Har du såg det någon gång? Tyckte du det var lätt att plocka bort? Alltså, jag tycker han var helt otrolig när man kollar på passen han gjorde. Sen spelade absolut, han spelade ett bra lag i Edmonton. Ja. Men han gjorde ju LA bra också. Han var ju hyfsad, eller hygglig också.
Jag är ju en datanörd, det kanske inte alla som vet det. Men alltså, uppväxt med datorer och allt och sådär. Och jag skulle vilja att en AI... gör en liksom simulering på det här. Stoppa in Gretzky sin prime rätt in i Edmontons toppformation och se. Och jag lovar, garanterat över 100 poäng. Men det, jag älskar att du som har vunnit poängligan NHL säger över 200. Vad tror du?
Jag tror jag skulle nog hamna... Jag tänker bara
idag eller vad pratar ni om?
Alltså,
som Gretzky ser ut nu eller?
När han var som bäst. Tror du inte att han skulle mer än...
Jag tror att han skulle hamna 75 poäng någonting. Jag tänker också i idrotten, hur mycket som har hänt med alla backar och allting, backchecking och allting, att det är helt annorlunda.
Nej, men reglerna är ju viktade mot offensiva spelet. Ja. Du får inte slå mot händerna.
Men samtidigt så satt Peter i går morgonen och sa att du inte skulle göra så mycket poäng, att det skulle vara svårt i dagens hockey om du fick spela nu.
Jo, men alltså, Gretzky är ju, han var ju speciell. Ja. Alltså,
men du var rätt okej också.
Ja, men alltså han och Lemieux, båda två där, liksom, Lemieux hade ju något annat också. Han var ju stor och liksom, hade lite sån här grejer. Men Gretzky, hans spelsinne, liksom, och du tittar passningen han slog på den tiden, det är helt sjukt.
Ah. Du och bröderna Sedin, ni tre, det är de enda svenskarna som har vunnit poängligan. Jag menar, innan du fick problem med foten, när du var som absolut bäst, alltså överlägsen på många sätt. Du skulle ju göra över 150 poäng idag med dagens regler. Det är viktigt för folk att förstå. Det här är ju...
Ja, nu är du snäll. Tack i alla
fall. Alltså, det är också en sån hypotetisk fråga. Vi får ju aldrig något svar. Så att, man får ju tänka och tycka. Om jag tänker bara Björn Borg, han gjorde comeback en gång och tränade och fick gå över till moderna utrustning. Han fick stryk mot Jordi Arese, tror jag, på en sidobana i Monte Carlo med 6-1, 6-2, någonting bortsopat. Han hade rätt bra skalle också.
Tennis är en individuell sport. Hockey är den ultimata lagsporten. Och i rätt omgivning, då hade The Great One glänst även idag.
Underbart, så ska det vara med lite olika tankar. Och det är en intressant diskussion, men det här ska vi ha med oss under säsongen med gäster dyker upp här med Gretzky, vad vi tror. Det är ett samtalsämne. Jag vet att vi har suttit vid lunchbordet här på Ringvägen och diskuterat det också. Var kan man hamna? Och det skiljer sig otroligt mycket.
Vår producent här, Erik Bäckrud, tror inte att han skulle göra 50 poäng ens. Så att åsikterna skiljer sig åt väldigt mycket.
Jag ger den till Mattias, så ska du få ta ett papper här, Erik, bakom. I Godmorgon NHL så svävar vi ju fritt lite mellan ämnena, och när vi har tre sådana här tävlingsskallar också som...
Jag är domare!
Nej, du är med också. Ska vi såklart tävla lite. Ni kommer få lite bilder här nu, så ska ni få gissa. Det är fyra eller fem moment som vi kommer ta när ni tävlar. Och ganska snabbt ska ni notera A, B eller C. Här kommer de upp, Mika Zibanejad, Victor Hedman, Erik Karlsson. Vem har gjort flest poäng av de här tre aktiva svenskarna nu? Så skriver ni A, B eller C. Mika Zibanejad, Victor Hedman, Erik Karlsson. Det är inte helt. Vad skriver du, Mattias?
C.
C, Erik Karlsson. Erik?
C.
Peter skriver C, Erik Karlsson, och det rätta svaret är Erik Karlsson.
Oh.
Det är bra gjort, då är det med. Då är det 1-1-1 här i den här frågan. Så går vi vidare till nummer 2. Och det handlar om en annan kille som också hade varit intressant att se hur många poäng han hade gjort när han var som bäst. Vi hade nog klättrat upp mot en 200 poäng också kanske. Mario Lemieux. Men hur stavas hans namn? Vilket är rätt här? A, B eller C? Jag vet att ni är tre oerhört smarta killar som älskar dig.
Vänta! Ja, men...
Och då har vi svaret. Erik börjar den här gången. A, B eller C?
Number 66. Mario Lemieux. B.
B har Erik skrivit. Peter har skrivit. B. B. 2-2-2. Snyggt. Man fick ändå tänka lite tycker jag.
Först såg Gustav.
Jag tänkte att det stod i samma pall.
Jag tänkte också det. Tredje frågan. Helt lika i morgonquizet i Godmorgon NHL. När vi puckar oss fram till den här tredje frågan som är enligt följande. Mattias Nordström, Niklas Kronvall, Peter Forsberg, alla på topp 20-listan över utvisningar. Men vem hade flest av de här tre giganterna? Notan, Kronvall eller Foppa? A, B eller C? Vi börjar med Mattias den här gången.
Det är C, Peter.
Du tar Peter, Erik tar.
Nej, men jag måste göra något annorlunda. Det kan inte bli oavgjort. Jag säger Kronvall, the B.
Och Peter har?
Jag har notan. Jag har kulnotan. Liksom. Jag måste ha fått
svaret.
1500 utvisningsminuter.
Du tog stenhårt på notan. Kronvall tror Erik på. Och Mattias tror på Peter Forsberg.
Peter var ful. Han spelade mycket utvisning.
Kom igen nu.
Jag spelade så få matcher.
Det rätta svaret är enligt följande.
Peter
Forsberg.
690.
Ja, det var ju liksom 500 felaktigt ska ni komma ihåg. De kan ju inte räknas in där.
Då har vi alltså en ledning på Mattias notan här med en puck framför er. På tal om puckar, nästa fråga ut, den fjärde, är det här. Antalet puckar i medelsnitt i NHL-match, hur många använder man? 6, 13 eller 22? A, B eller C? Varsågod och skriv. 6, 13 eller 22 puckar.
Wow.
Vi vet ju att de kyler ner dem. De har dem i en liten sån där islåda, Erik.
Som man använder per match i snitt.
Ja, i snitt. Kan flyga ut i publiken om man får ta en ny. Eller går de bara byta ibland också för att det ska vara rätt temperatur på pucken. Du vet väl vilken temperatur det ska vara till och med, Erik.
Ja, det är där 6-7 grader. Men jag är förbannad. Inte en målvaktsfråga!
Det är riggat. Det var som när Håkan var här när vi skulle ta fram målskytten i Västervik 1926. Och Christian Fimpen Eklund kunde det. Och Håkan bara, vad fasen, hur kan han det? Och Fimpen vann. Det var riggat en gången. Det här är det inte. Nu ska vi ha svaren. Peter börja.
Nej, ja, 6.
Ja, 6 stycken tror du? Ja. Tror du jag också. Mattias?
Jag tror C. 22 stycken.
22 stycken. Och Erik har...
A, B.
B. Och så rätta svaret är... B.
Nej, förlåt. Nej.
Det var målvaktsfrågan.
Och då har vi en utslagsfråga här och då får du och jag bara sitta och titta här, Peter.
Har notan spelat själv så kanske var det 44 puckar.
Det var innan den här regeln, man fick inte utvisning. Det var en dum regel.
Men vi har en utslagsfråga mellan de här två på min högerkant här, Erik och Mattias. Det handlar om Stanley Cup-pokalen, när vi ser den. Stanley Cup-pokalen, men hur mycket väger den? Och här får ni inga alternativ, utan den som är närmast vinner, och det är kilo då som vi ska ha.
Jag tänkte ju säga, är det kilo eller?
Är det pounds eller? Det är kilo. Och, Erik, du läste ju på om det här i somras.
Jag vet att du har sagt det i NHL-studion.
Ja.
När Florida lyfte bucklan så sa du, den väger så här många kilo. Men nu behöver vi ett svar. Varför?
Jag vet bara att när Håkan Loob lyfte den 89, jag frågade, för då höll han på att ramla och han sa...
Nu köper du dig tid, Erik.
Jag vill ha ett svar. Skriv ner ett svar istället, annars får vi förlänga
det här programmet. Den kändes riktigt tung, sa Håkan.
Hade du gissat på Peter? Du som faktiskt har lyft den. 23? Ja.
Nej, men...
Nu ska vi se svaren, vänd på, får vi se. Håll upp den mot kameran. 23, oj. Och Erik tar?
Jag vet inte fan varför, med 14,1.
Vi har en vinnare. För svaret är 15,6.
Ja, Bullstedt!
Erik Lagerqvist har ändrat den här tävlingen. Ja, det var bra. Gratulera.
Ja, okay.
Ja, det är första gången jag är med att någon slår Peter Forsberg. Vi gjorde ju mästarna, så sagt. Då fick man inte vinna någonting. Det spelar ingen roll om det var kluns. Så...
Vad får jag för pris?
Det tar vi efter sen, Erik. Okay. Du får en lunch därefter. Ja, men det är härligt med lite skratt också. Det var det ju i Godmorgon NHL i fredags när Gustav Gurra Karlsson, kommentator på Viaplay, var på besök här. Och han är ju en mästare på att imitera känt folk och framförallt idrottsprofiler och sådana som jobbar med idrott. Och vi fick ju höra både Erik Granqvist, Bengt och Åke Gustafsson och mycket annat. Titta på det här.
Det där kommer. Och så ska vi dra en gammal referens också. När vi ändå kollar på det kommer Montreal in. Sacco Koivo, titta på Koivo!
Så blir så här uppe när han pratar och sen och så har han de här uttrycken på presskonferenser och sånt och tittar. Vi tar med Södern och andra centrar då som har varit bättre än de andra tidigare där. Så att, och
tänker du på Erik Granqvist? När han sitter i studion, han har en förmåga att ta rummet utan att riktigt prata så där extremhögt eller snabbt och inte stirra allt för mycket. Och det är en kombination som jag aldrig har sett förut. Och hur går det till, Niklas?
Hur går det till?
Valentina och jag hade hur kul som helst. Och du gillar det där, Peter.
Ja, jag älskar det. Det var skitroligt.
Vilken var bäst av de här tre? Holmgren?
Holmgren tycker jag nästan bäst.
Han skulle kunna vara Holmgren.
Ja, hur var det? Det är inte lätt. Alltså, Holmgren är inte lätt. Alltså.
Nej, det är otroligt.
Bengt Åke var bra också. Ja.
Erik Granqvist, här?
Ja, nej, men det är ju riktigt kul. Alltså, jag älskar Gurra. Jag brukar sitta och skratta på hans Instagramkonto. Och, rolig grej.
Du glans i ögonen till och med.
Ja, jag skrattar så nästan så jag gråter. Och jag ber om ursäkt att jag skrek så mycket också när jag vann tidigare. Det var lite överraskande.
Mattias, du som har tillbringat hela helgen med Niklas Holmgren. Vad tyckte han om imitationen? Jag vet att ni tittar på det.
Det var väl ganska bra det där, tyckte han. Så jag tror jag kände igen sig själv med framförallt det med Koivo, det var bra.
Ja, jag vet att han jobbar på en Peter Forsberg också. Det blev väl den där klassiska med domarintervjun efter Malmö som kan komma där. Du, som avslutning, vi har ju en härlig hockeyvecka. Det har vi även på sociala medier. Vad säger ni om det här? Colorado Avalanche, hjälmen, den blåa hjälmen, kommer signeras av Peter, om du håller den lite, Peter. Du får hålla den hjälmen lite. Du kommer signera det här sen. Och så kommer vi även då signera en Colorado-keps som vi kommer ha, som vi kommer skicka ut sen på sociala medier. Du ska få en riktig penna, för jag tror inte den här håller. Sen så får du en ordentlig. Kan ni tävla om de här på Viaplay Hockey på sociala medier, framförallt och på Instagram under veckan. Vinnaren avslöjas, eller vinnarna, på fredag när det går morgon NHL med Jonathan Lindqvist 08:30. Men vad ser vi fram emot under den här veckan då? Vad är häftigast tycker du i NHL nu, Peter? Vad ska man hålla koll på? Ditt Colorado, hur mår de?
Ja, det är lite upp och ner där. De saknar ju typ en andra kedja. Mm. Så när de får tillbaka den blir de lite vassare. McKinnon och McCarr och Rantanen dominerar ju fortfarande. Men de behöver lite hjälp, annars kommer de inte vinna så många matcher.
Är den hjälpen Gabriel Anderskog? Har du hört något nytt?
Jag har inte hört något. Det sa någon gång i november.
Ja.
Jag
vet inte,
det är november.
Det börjar närma sig.
Det är ganska snart. Mm. Så jag hoppas verkligen att han kommer tillbaka. Men de har väl Lehtonen och får se om den är redan i kursen. Om han kommer tillbaka också. De saknar lite folk där. I kedje. Speciellt någon som kanske kämpar och tar i liksom, lite större kroppar där. Så, jag ska åka över faktiskt.
Ska du?
Ja, jag ska åka över. Avalanche mot Vegas. Jag tror de spelar den 28 november. Ska jag vara där för att kolla lite.
Vad kul.
Kan vi ringa upp dig då? Inte just när matchen är, men på morgonen efter. Ja, det blir tidigt. Det blir mitt i natten
morgonen
för dig.
Morgonen före.
Jag tänkte säga det. Precis. Det blir säkert lugnt. Det är väl jag tror att det är en onsdag. En lilla lördag. Nej, det blir kul att åka över. Det är alltid lika roligt att komma tillbaka till Colorado, Denver.
Och lika trevligt att ha dig här, expert på Viaplay. Vi kommer se och höra dig mycket under säsongen, precis som med Mattias och Erik. Vad skulle jag hamna, Mattias? Du har ju spelat hockey med mig nyligen.
Ja, men
det är nog en med poäng.
Ja, men det är precis det här där. Nej, det var det absolut. Du gjorde ju tre mål i den
tre
matchen.
Tre mål i den
av matchen. Våra fem. Och det var att det tog tid för att ta det till det där området med skridskåkning. Men när du väl var där... Då var det ju livsfarligt, så att med rätt omgivning.
Med Gretzky till omgivning, då hade du gjort 100 poäng.
Nu faller det här. Tack för sällskapet. Tack så mycket, Peter. Och jättekul att ni är med oss här i Godmorgon NHL. Glöm inte bort att detta även då är en podcast. Finns där podcast finns. Och Viaplay vila aldrig. Det blir ju mycket fotboll under kvällen, är det Premier League. Och sen är det ju Champions League här i Viaplayhuset under tisdagen och onsdagen. Njut av allt detta, så ses vi snart igen. På återseende. 100.
3 mål. Jo, du gjorde ju 3 hattrick, va?